Och där kommer ni som sagt få bläddra lite i Bibeln som är intresserad här, för det är lite olika bibelställen vi tänkte läsa. Jag tänkte vi skulle läsa på, men vi kan be först ändå tillsammans. Jag tackar dig Jesus Kristus för din närvaro här idag. Jag tackar dig Fader i himlen att du vill komma med visdomens och uppenbarelsens ande över oss som ger våra hjärtas ögon ljus. Och jag ber Jesus att du öppnar skrifterna för oss idag Herre, så att vi får ljus på något sätt över det vi kanske inte har sett innan. Jag ber att du välsignar oss var och en Herre Jesus med allt gott, att din andes närvaro får fortsätta att verka i vårt möte. Jag tackar dig för din godhet och din nåd och din kärlek till oss Jesus. Tack Gud i Jesu namn. Jag förkallas ju kristna för läsare. Jag vet inte om det har försvunnit lite grann idag, men att man läste Guds ord väldigt mycket. Och det, som sagt, tänkte jag att vi skulle få göra tillsammans. Jag har ju gångerna innan pratat om bland annat hur allt härligt vi har fått i Jesus Kristus. Hur att vi var i mörker innan och i honom så finns allt av liv och förlåtelse inför Gud. Vi är rena inför Gud. Vi är i den nya skapelsen som är Jesus Kristus själv. Jag talade lite om att vi får lära oss att vandra i anden med korsets hjälp. Att skilja på vad som är från oss själva och vad som är från Herren. Då. Men jag tänkte inte riktigt prata om det idag. Utan jag hade tänkt tala om Jesu återkomst och uppryckande till honom. Och då är det någon som ser glad ut där borta, men det var ju bra. Det är ju inget lätt ämne egentligen, eftersom att mycket av hur man förstår Bibeln beror vilka glasögon man har på sig. Vi vet ju det att det finns, jag ska inte bli teologiska, men det finns ju lite olika sätt att se på när Jesus kommer. Att han kommer, att vi blir uppryckta till honom, det vet vi. Men frågan är när. Det finns vissa saker ikväll som jag kommer tala om som jag säger att jag tror så här. Medan andra kommer jag säga det här säger Guds ord. För det är nämligen skillnad på det. Det finns vissa saker som man kan ha olika tolkningar kring men vara lika frälst för det. Och man behöver inte bli osams om man tror på olika sätt. Men det finns vissa saker som Guds ord säger som man liksom inte kan runda och komma förbi och ändå vara rätt. Så att jag ska göra lite skillnad på det där då. Och sen ska ju allting prövas. Men det ska ju prövas mot Guds ord. Och inte mot hur det känns. Eller vad någon har sagt. Eller vad jag har hört innan. Jag har själv läst Jesu återkomst. Och det utifrån olika glasögon. Beroende på vad jag har hört förkunnas. Och det går att tolka det lite olika då. Men det finns ju bara en sak som är sann. Gud, det kan inte vara både sant att han kommer till exempel innan det vi kallar vedermödan som är den jobbiga svåra tiden som ändestiden kallas om och att han kommer efter också. Utan någon sak måste ju vara sant och det får vi ju vara en bild och en uppfattning utifrån Guds ord. Och det är lite roligt att jag själv har bytt tolkningsmodell lite grann utifrån att jag har försökt att lägga av glasögonen och sen bara titta på vad säger Guds ord. Vad säger Guds ord? Sen som sagt finns det utrymme att inom detta tolka lite. Vad betyder detta och så vidare. Vi vet ju att uppenbarelseboken är en bok som är fylld av tecken och dolda saker. Va? Men skriften förklarar ju skrift. Och det är lite så, på så sätt det öppnar sig tycker jag. Britt-Marie, jag vet inte, skulle jag kunna få lite vatten? Den där plasten som känns så raspig i halsen. Tack så mycket. Det första stället som jag tänkte vi skulle titta på, det andra Thessalonikerbrevet kapitel 2 från vers 1. Så gör jag lite kommentarer medan vi läser under tiden tänkte jag. Där står det så här. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen eller bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Jag gör en kommentar här bara. Här ser vi att Herrens dag innehåller två tydliga saker. Det här är en Jesu Kristi ankomst och det är hur vi ska samlas hos honom. Det är alltså det som kallas uppryckandet. Det ska Herrens dag innehålla, säger de här första raderna. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud och heligt. Och så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Alltså jag bara kommenterar lite. Först säger då, innan Herrens dag så måste först ett avfall komma. En parentes där är att de enda som kan avfalla är kristna, för de andra har inget att avfalla ifrån. Utan det måste vara alltså ett kristna som faller av från Herren, kanske lämnar hans ord. För att lämnar vi ordet så lämnar vi han som är ordet, alltså Jesus Kristus själv. Han är ju Guds ord, säger många ställen här i Bibeln. Det namn han har fått är Guds ord. Så antingen att faller av från relation med Jesus eller indirekt genom att falla av från ordet. Och sen måste fördärvets son, det är antikrist, alltså den världsledare som Bibeln beskriver som en som får makt över hela jorden och som i slutändan också kräver tillbedjan, så att säga. Det finns mycket att säga, men jag kan inte gå ner i allt det idag, men generellt sett kan man säga att hans bana ser ut att vara att han enar och förenar i början, både kanske religion, ja det är religion för att han har en falsk profet framför sig som gör tecken under. Mycket tecken under som gör att, förstår vi här, att kristna kommer att avfalla i detta tecken under varianterna och ansluta sig och tycka att han är toppen i och med att han kommer ena och sluta ett förbund med till och med Israel. Som han kommer bryta efter 3,5 år. Och efter de sista 3,5 åren, säger Bibeln, är den stora vedermödan då förföljelse kommer drabba, som man ser då, de heliga. Och jag ska gå in lite på vilka de heliga ska vara. Och det här sker ju under antikrist, så alltså. Men då kommer vi till vers 5 här då. Jag fortsätter där. Kommer ni inte ihåg att jag sa er när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han inte kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan kan den laglöse, alltså det som vi sa, antikrist, den här världsledaren som har förbund med ondskans makter och inte med Gud, öppet träda fram, här står det. Men honom kommer Herre Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Jag kan stanna där. Här kommer den första som är svår att veta vad det är. Det är nämligen, ni vet vad det är som håller honom tillbaka. Också står det att han som håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Här finns ju en tolkningsmodell att han skulle vara den helige ande. Och att en helige ande skulle då måste tas bort för att antikrist ska komma fram. Problemet med den tolkningen är ju att kan man röja den helige ande ur vägen? Alltså då måste man ju vara starkare än Gud. Och det är ju svårt att hitta någon som är. Vi ska fortsätta titta på vad det skulle kunna vara. Som ska röjas ur vägen. Skrift förklarar ju skrift, så vi kan gå till Uppenbarelseboken 20, vers 4 framåt. Och som sagt, såna här ställen är ju inget som man ska bli osams kring, utan man ska studera och beakta och fundera kring, va? Utan vi blir frälsta genom vår tro och levande relation med Jesus och inget annat. Och det här är ju saker som man ska studera då för att vara förberedd i tidens slut här. Vi tar Uppenbarelseboken 20 och från vers 4. Strax innan så har han talat om det kommande tusenårsriket. Men vi kan kolla lite grann från vers 4. Och jag såg troner, och det som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret. Vilddjuret är då antikrist. Och dess bild, han ska alltså sätta upp en bild, och inte tagit emot dess märke på pannan eller handen. Det är alltså då ett märke som man ska få för att ta, som man ska krävas ha för att kunna köpa och sälja, säger Bibeln. Och vi som kristna uppmanas då det strängaste att vägra ta detta naturligtvis. I och med att det också symboliserar att man går in under antikrist ledarskap som herre. Och han kräver ju till och med tillbedjan. Va? Så Bibeln varnar skarpt för att ta emot det märket. Utan istället ha Herren Jesus som sin herre. Och så får man räkna med att Gud hjälper en att köpa och sälja och sådana saker när den stora tiden kommer. Då fortsätter vi. Det levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Här ser vi en viktig sak, och det är att det som beskrivs här är den första uppståndelsen. Och som jag har förstått det kan det inte vara någon uppståndelse före den första, eftersom den kallas den första. Det man ser i den första uppståndelsen, det är att de som har blivit dödade har alltså mött antikrist, alltså haft möjlighet och levt under den tiden då han har funnits här på jorden. Det innebär, som jag läser det här, att de som är med i första uppståndelsen har alltså levt och haft tillfälle att säga nej eller ja till antikrists märke och hans tillbedjan och den här onda regimen som han står för. Då går vi vidare. För vi ska svara på de här frågorna. Här tycker jag med att det öppnar i alla fall att de som är med i första uppståndelsen har alltså fått möta antikrist och ställs för ett val. Vi går vidare för skrift förklarar skrift. Vi backar lite grann till Uppenbarelseboken 11 och läser ett lite längre stycke. Vi kan läsa från 11 och vers 3. Det här är ett sånt här som ger upp utrymme för lite tolkningar, och det får man göra. Man får tolka ut lite olika, nämligen det talar om de två vittnena. Och jag ska befalla mina två vittnen att profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. Det rör sig ungefär om 3,5 år. Dessa är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens herre. Jag ska komma in här lite grann bara med en intressant sak för Bibeln. Och speciellt Uppenbarelseboken är ju skriven i tecken och sånt här i mycket stor utsträckning. Och för att förstå lite vad som menas så kan vi kolla på två olivträden. Det jag tror att jag säger jag tror, för det här får vi tolka annorlunda om ni vill. Två olivträden kan jag läsa om från Romarbrevet 11:7 nu bara. Det står så här: men om nu några av grenarna har brutits bort och du som ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem som fått del av den äkta olivträdens rot. Här talar det alltså att vi har fått del i de messias troende judarnas del. Det är det äkta olivträdet. Vi kommer från ett vilt olivträd, alltså hedningar, alltså icke-judar. Vi hade ingen kontakt med Gud innan, vi visste inget om Gud förrän han uppenbarades genom Jesus Kristus och tidigare genom profeterna. Romarbrevet 11:7 är det första där. Så då står det att vi inte ska förhäva oss över grenarna. Vi kan gå fram lite längre i Romarbrevet, 11:24, det är alltså samma ämne han talar om. 11:24 bara. Så ni, för jag tror det är det de här olivträden kan symbolisera. Där står det så här, ty om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd, alltså hedningarna som vi var, du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, alltså de messiastroende judarnas träd där Jesus kommer ifrån. Hur mycket lättare kan då inte dessa naturliga grenas att ympas in på sitt äkta olivträd? Det pratar han alltså om att judarna kommer lätt att ympas in och ta emot Jesus en dag och bli troende som folk. Det är ett annat studium, för det talas om det i Zakaria bok, men det tar väldigt tid att gå igenom. Så det känner jag inte att ta tid med nu. Då är min tolkning av den här symboliken att det där det talas om två olivträden, det är alltså antingen messias troende judar, alltså troende judar som tror på Jesus, eller hedna kristna, som, alltså vi som tror på Jesus. Det är två olika olivträd här. Två ljusstakarna, vad är det? Ja, det förklarar uppenbarelseboken ganska tidigt i kapitel 1 och vers 20. Jag bara läser de ställena. Vers 1 och 20. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand, säger Jesus där. Och med de sju, nej, säger ängeln där som framför. Och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar, och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Här ser vi alltså att ljusstakarna står för församlingen. Så för att ha lite klargörande där. De två olivträden är antingen för alltså judar som tror på Jesus och hedna kristna som vi är som tror på Jesus. Det är min tolkning av detta, va? Och då förklarar det i så fall lite saker och ting. För om man inte kan röja den helige ande ur vägen, så kan man ju röja ur vägen hans kanaler som den helige ande bor i. Nämligen messias troende judar och hedna kristna. De går att röja ur vägen. Det är min förståelse av detta. Och hur ska det gå till då? Vi läser vidare vers 5. Om någon vill skada dem kommer eld ur deras mun och förtär deras fiender. Och eld står ju ofta som en symbol för dom. Alltså det kommer vara överlåtelsetid för kristna och judar till Jesus, som blir att man kommer få tjäna ihop med Herren så att man samverkar, och Guds kraft kommer så starkt att det uttalas domar. Alltså kristna kommer få med att uttala domar, som jag läser det. Och det är vad de här vittnena gör. Om någon vill skada dem måste han dödas på det sättet. Det har makt att stänga himlen så att det inte regnar under de dagar det profeterar. Det har makt att förvandla vatten till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta det vill. Naturligtvis är det Gud som initierar. Vi kan inte dra ner saker som inte han är med på, utan det här gäller att lyssna in. Det här är bara, jag lägger fram en, det här kan vara en tolkningsbild. Det skulle kunna vara, som en del säger, att det är Elia eller Hanok som ska komma, de som inte dog. Jag kan inte säga att det inte är så, för jag vet inte. Men jag tycker symbolspråket skulle mycket väl kunna vara messias troende judar och hedna kristna. Men när levde de här då? Eller när kommer de leva? För det är framtiden det ligger på. Vi läser från vers 7. Och när det har fullgjort sin vittnesbörd ska vilddjuret, alltså antikrist, som kommer upp från avgrunden, strida mot dem och besegra och döda dem. Det innebär att det vi ser i ändens tid är i så fall en väldigt, väldigt jobbig tid. Ungefär som den första tiden var för kristna. Första tiden för kristna, då eldar de ju med dem. Nero, han eldar ju med kristna. Och de sattes in för att bli uppätna och strida med lejon och sånt här. Och de blev lejonmat. Det var inte alls roligt. Och jag skulle, om jag var där på den tiden, tro att Nero var antikrist säkert. För det var vad de trodde då. För någon som behandlar människor så illa är ju svårt att tänka sig att det ska finnas någon värre. Så att hade jag levt då hade jag säkert trott att det var just antikrist så att säga. Men han var väl en antikrist då får man, om man uttrycker det så. Men inte den världsledare som Bibeln talar om ska uppstå i ändens tid. Jag är i 11:e kapitlet i Uppenbarelseboken och vers 7. Det är bra att ni frågar, för det är jättekul när det breddar och prasslar och när man tittar och är med. För det är lite det som är, eller om man tittar på mobil går ju lika bra naturligtvis. Och nu har jag kommit fram så långt som till vers 8. Nu kommer det lite såna här svårare saker som jag lägger fram som ni får ta emot eller inte. Deras döda kroppar ska bli liggande på gatan i den stora stad som andligt talat kallas Sodom och Egypten. Den stad där deras herre också blev korsfäst. Och här är intressant att se två saker. Att för det första, Jesus blev ju korsfäst utanför Jerusalem, läser vi i Johannes evangeliet. Och vi läser också det i Hebreerbrevet, att vi går ut för honom utanför stadens stadsmurar. Så det är inte Jerusalem det syftas på, utan det är den stad. Och det tror jag är den stad som i symbolform avslutar kapitel 17 i Uppenbarelseboken. Det är bara en vers, jag kan läsa den, behöver ni inte bläddra upp det. Och det är då alltså när han får se skökan som är på antikrist. Alltså skökan står ju för det falska religiösa systemet som kallas också det stora Babylon. Morden till skökarna och skändligheterna på jorden. Alltså en falsk religion, enkelt uttryck. Och där står att kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Så här är det skrivet i skiffer. Här är alltså att staden står som symbol för ett system. Ett falskt religiöst system som kommer finnas i den sista tiden. Som antikristen då kommer bära. Och sen kommer han vända sig mot det. Säger Uppenbarelseboken 17. Jag går inte ner jättemycket i det nu heller. Men i korta drag så bär han det i början. Den här antikristliga. Eller falska religionen. För att sen vända sig emot den. Och så det visar att de här döda kropparna blev helt enkelt dödade inom det här systemet som jag ser det. Alltså i den falska religionen som då har uppstått under den tiden. Som sen blev väldigt grym mot kristna och judar. Människor av olika folk. Nu är jag tillbaka i 11 och 9. Människor av olika folk och stammar. Språk och folkslag, se deras döda kroppar i 3,5 dagar. Det är många som menar att det symboliserar 3,5 år. Och det tillåter inte att kropparna läggs i någon grav. Och jordens invånare gläder sig över dem och jublar och skickar gåvor till varandra. Till dessa båda profeter har plågat dem som bor på jorden. Alltså det var ju en väldigt makt med Gud i strid mot det riket som antikrist har. Men efter det tre, nu kommer det positiva här, men efter det 3,5 dagarna kom livsande från Gud in i den. Och då stod upp och det som såg den blev skräckslagna. Och det hörde ett stark röst från himlen säga till den, kom hit upp. Och den steg upp till himlen i ett moln och deras fiender såg den. I samma stund blev det en stor jordbävning och en tiondel av staden störtade samman. Och då kan vi ha i blick staden som det här systemet. Jag vet inte riktigt om det är det som menas eller inte för den staden. 7000 människor dödades vid jordbävningen. De övriga greps av skräck och ärade himmelens gud. Jag kan stanna där. Det här är sista gången man läser att folket i allmänhet ärade himmelens gud. Så här blir lite spännande. Här ser vi att de rycks upp. Ett uppryckande kom hit upp. Och skulle det vara så att min modell är att det är messias troende judar och hedna kristna som rycks upp. Så är det här alltså det första uppryckandet. Och då blir den svåra frågan. Vilka är då de som är kvar som ärar himmelens gud? Blir det svåra. Och då lämnar jag bara fritt en tolkning. Det ena är att Gud rycker upp de som är mogna och klara för det. som, och att de som inte är klara får mogna under ytterligare en tid. Det andra är att de, när de kristna tas upp, att det blir folk som omvänder sig när de ser detta. Och det är de som ärar himmelens Gud. Förresten, när man ser när det börjar gå in på domar, då är det bara att de hävade Gud. Det här är sista gången man ser någon ära Gud. Så det är lite spännande, men det är inte helt lätt att förstå de här. Men jag tänkte det, min tanke med idag är bland annat att väcka lite nyfikenhet kring de här sakerna. För det ofta kan man ha en väldigt låst bild. Så här ska det gå till. Men det kanske inte alltid riktigt är vad Bibeln säger om. Om det skulle vara så att det Gud tar upp en mogen skara, de här som ska vara med, och för det krävs ju en viss mognad att göra vissa saker i Guds rike, så kan det ju förklara de här lite av, nej, vi säger så här, jag går inte in i det här riket, utan vi kan säga så här, i den sista domen som finns inför Guds tron, den talas ju om i samma kapitel, vi kan ju läsa om den i Uppenbarelseboken 20. Där står det ju och vers 11 så här. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den, och för hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda. Döda brukar vara en skild från Gud. Alltså man har inte livet i Kristus. Man har inte tagit emot Jesus och en levande relation med honom. Då är man i Guds ögon död. Både stora och små står inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och vi vet att livets bok, det är alltså livet i Kristus. Alltså vi som har liv i Kristus är ju med skrivna i livets bok, säger Uppenbarelseboken på många ställen. Och det döda blev dömda efter sina gärningar och vad som står skrivet i böckerna. Och det vet ju vi att i Kristus får vi ju förlåtelse för det vi har gjort. Och då blir vi ju inte dömda för våra gärningar. För skulle jag få stå till svars för alla mina gärningar, så skulle det inte bli någon himmel för mig helt enkelt. Utan det är ju tack vare Jesus och min relation med honom, att han har frälst dig och mig. Att han har brytt sig om oss. Att han har kommit in i våra liv som gör att jag får del av hans underbara förlåtelse och meriter, och han har fått mina dåliga så att säga på korset. Det är ju vårt glädjebudskap. De blev dömda efter sina gärningar, och havet gav igen det döda, står det i vers 13, och som fanns i det, och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem, och var en dömdes efter sina gärningar, och döden och helvetet kastades i eldsjön, det vill säga eldsjön är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Här så ser man ju att i den sista domen, som jag tror inte är Kristi domstol utan den här slutgiltiga domstolen, så även där finns det en livets bok, vilket jag tycker är väldigt glädjande. Skulle det kunna vara så att de som blev kvar vid det här tillfället vi läste om de två vittnena kan vara med i livets bok här? Skulle kunna vara. Jag lämnar det öppet. För att allt är inte glasklart. Bibeln säger inte att detta ska bli så och så och så, så. Utan lite får man läsa och försöka förstå själv. Jag lämnar det. Skulle kunna vara så. Eller så är det andra som har kommit till tro. Kanske under tusenårsriket. Vad vet jag. Men i alla fall en bok som inte är, vad ska jag säga, det här är inte den första uppståndelsen utan den slutgiltiga domen så att säga. Men jag tycker det är glädjande att livets bok finns där. Det är något att ta fasta på, att det finns liv i Kristus hos människor där. Så att man, det skänker mig ett hopp och glädje i alla fall att livets bok är där. Sen hoppas man att den ska vara tjock så att säga, mycket folk där i, och att det ska vara få som drabbas av dom och stå med sina egna gärningar och har förkastat Jesus. Det hoppas jag ska vara så få som möjligt naturligtvis, och att så många som möjligt ska öppna sig för Jesus och den underbara frälsning och värme och kärlek och förlåtelse som vi har i honom. Jag ska tala mer om det sen. Det kan vara en förklaring, tänker jag, Vi vill bara ta det kort då, Matteus 25. För det här är en sån här sak som många krampar i. Bara läsa lite från 25 och sen vers 31. För jag tror nämligen att det här är samma dom som vi läste om alldeles nyss i uppenbarelseboken, tror jag Jesus talar om här, 25-31. Och jag tror att många har missförstått det här, i alla fall har jag gjort det tidigare när jag var för år sedan och sådär. Det står så här: när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, ska han sätta sig på sin härlighetstron och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och jag tror det är den sista slutgiltiga domen där, skulle jag tro. Det viktiga här att när vi fortsätter att läsa, att man inte gör det här till en gärningslära. För gör man det har man ju kastat hela Nya Testamentet och allt om den underbara frälsningen. Och Jesus säger: alla som kommer till mig, den som kommer till mig ska inte kasta ut. Och den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Alltså det är ju fantastiska ord som Jesus ger oss där. Och den som, Johannes 3:16, vet den som så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan har evigt liv. Då kan det ju inte plötsligt vara gärningslära som det blir här. Så jag tror att när han talar om getterna och fåren, så tror jag fåren, det är de som har honom som herre. Det tror jag är fåren. Och getterna tror jag är de som inte tror på Jesus, inte har tagit emot honom till frälsning, inte har öppnat sig för honom. Det tror jag. Och läser man utifrån det så kanske man så klarnar de här skrifterna lite grann. Och fåren ska han ställa på sin högra sida. Högra är då för frikännande. Och getterna på sin vänstra. Då ska konungen säga till den som står på hans högra sida: kom nu min faders välsignade och ta emot det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Tänk vad Gud är god. Från världens begynnelse han tänkt vara tillsammans med dig och mig. Så att han gjort ordning ett rike för oss. Det är vad Bibeln säger här. Så säger han: ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: herre, ni såg vi dig hungrig eller gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka. Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig. Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig. Då ska konungen svara dem: amen säger, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Om man då knyter ihop det här lite med vad jag förut sa om två vittnena. Om det skulle vara så att det är de messias troende judarna och hedna kristna, så är det ju enkelt att förstå att man kan behandla dem på två sätt i ändens tid. Man kan antingen göra som man sa nu, besöka dem, hjälpa dem när de har svår förföljelse och var sjuka. Eller så kan man göra som det står lite längre, jag behöver inte läsa allt det, om hur det går de som blir dömda. Man alltså öppnar sig för det ljus som Jesus har i sin församling, i de messias troende judarna och i hedna kristna. För där bor ju Gud. Och inga andra kan ju vara egentligen bröder till Jesus än de som är hans andliga bröder och födda på nytt. För Jesus sa ju så här: jag går till min fader, er fader, och min Gud, er Gud. Och han sa ju det, att vi är alla bröder. Och då är ju systrar inberäknade. Så att då förstår man ju lite mer att det handlar inte om att man kan frälsa sig genom att göra gärningar. För den som läser det så måste ju bomma all övrig undervisning i hela Nya Testamentet. Där det står tron på Jesus och han frälser oss och förblir mig och så vidare. Men då kan man få en förklaring att kanske det här handlar mycket om hur man har behandlat i ändens tid och dessförinnan med kanske människor som är bärare av ljuset och inte. Och det naturliga för de här som har gjort det är att de, eftersom de var troende, det var inte så svårt att tycka om, vad ska vi säga, messiastroende judar och kristna, för det är en syskon. Men då är det ju Kristus som gör det i oss. Men det är alltid så med allt gott som sker, så är det han som gör det och lämnar åt oss själva, så blir det inte så mycket gott. Men det här förklarade mycket för mig, för att annars så blir det ju som sagt gärningslära, och en del har ju predikat det som att det är gärningslära. Om ni gör det här, då blir man frälst, men det är ju tvärt emot vad Paulus undervisar. Men däremot ska vi ha en tro där Gud kan verka genom våra liv, och då blir det så här. Ja, jag ville säga det, för att det finns så många sådana här verser som man nästan är lite rädd för om man läser dem i fel ljus. Och de blir jobbiga, men de egentligen är oerhört befriande. För att vi vet ju det, att frälsning är ju något som Gud gör i våra liv. Det är inget som jag eller du gör. Utan det står att alla som tog emot honom, alltså Jesus tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn. De är inte födda av mänsklig vilja eller mänskliga, utan födda av Gud. Så att det är ju Jesus i oss när vi tar emot honom som Gud gör att vi föder oss på nytt. Vi tar emot honom i tro, och så kommer den heliga ande in och vi blir Guds barn. Och det kan vi omöjligt tjäna ihop till. Det går ju inte att tjäna ihop till det, utan det måste vi öppna oss för och ta emot. För Gud ger den nåd i sin kärleksfulla nåd. Jaha, nu börjar det bli mycket bibelverser, så då tar vi några till då, va? När kommer det här ske, säger Jesus. Han måste väl ändå säga något om när han ska komma tillbaka och så här, va? Nu ska jag bara ta lite kort, för jag vill inte läsa mycket som helst. Men vi kan ta Matteus 24 och 29 och framåt. Då säger jag bara, berätta lite. Han har berättat det innan, och att det ska bli jobbigt och folk ska resas mot folk. Och det ska bli laglöshet och man ska se förödelsens styggelse på helig plats och så vidare. Och folk ska få fly och det ska vara falska messias gestalter och så vidare. Men han säger då att vi ska inte gå dit. Och de ska om möjligt försöka bedra även de utvalda, står det, säger Jesus. Men från vers 29 så berättar han här när det här ska ske. Då står det, säger Jesus så här: strax efter det här dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från jordens fyra väderstreck, från himlens ena ände till den andra. Här är Jesus väldigt övertydlig med att säga att det är efter den här fruktansvärda tiden som jag kommer tillbaks, och då kommer jag också att samla de utvalda från himlens ena ände till den andra. Så jag tycker han är ganska tydlig på när han placerar det här tidsmässigt. Då ska vi se här. I samma kapitel, jag läser själv från 24 och 15, finns det vissa tecken också på att han menar att hans lärjungar skulle få uppleva det här. För han säger i vers 15 där i samma kapitel: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats och så vidare. Den som läser det bör noga lägga märke till det. Då talar han att ni kommer se det. Samma säger han i vers 23. Om någon då säger till er, alltså han räknar med att ni kommer kunna vara kvar här, eller ni kommer vara kvar: se här är messias, eller där är han, så tro det inte. Ty falska messiasgestalter och så vidare. I vers 26 säger han så här: om det alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Och det är hans lärjungar han undervisar i det här sammanhanget. Det är de som lyssnar, det är de som har ställt frågorna. Så att han förutsätter alltså att de kan råka ut för att se och uppleva detta. Även om det naturligtvis var flera tusen år innan det egentligen skedde. Men han talar i de termerna, för att vi är också hans lärjungar och vi kommer ju läsa orden en dag. Och då kanske det är lite närmare att det håller på att gå uppfyllelse än vad det var där och då. Vad ska vi göra då? Vi vill ju vara med i uppståndelsen, den första helst vill man ju vara med i. Den första uppståndelsen har vi läst om, och jag har gett er mycket att fundera på och tänka. Jesus säger något konstigt, vet jag, som antyder om att vårt gensvar är viktigt här mot Gud. Varför han säger i Lukas 20:35, det är egentligen som svar på en annan fråga. Att han frågar, de frågar ju då om det var en kvinna som hade många män, vem hon kommer vara gift med. Och så att han förklarar att det liksom inte så det fungerar i himlen, att man gifter sig så vidare. Utan han talar så här, säger han då. Det som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. Men det som anses värdiga, det är ett ganska konstigt ord, anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelse från de döda, det varken gifter sig eller blir bortgifta. Inte heller kan det dö längre, för det är som uppståndelsens barn och det är lika änglarna och är Guds barn. Så här är en sak som förbryllade mig i många år och kanske gör det fortfarande egentligen, anses värdiga. På något sätt undervisar Jesus väldigt ofta att vi måste gensvara på honom och överlämna våra liv. Och för att han ska kunna göra det i oss som han vill. Vad vill han göra då egentligen? Ja, efter vi är födda på nytt alltså. Blir det något bibelhopp här igen. Jakob 1:17 talar om vad Gud vill göra i våra liv. Observera att det är Gud som gör det. Men vi måste liksom öppna oss för honom så att han kan få göra det han vill. Jakob 1:17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. En människa ska vara snar att höra och sen att tala och sen till vrede. Ty en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och som har makt att frälsa era själar. Var alltså jordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva, och så vidare och så vidare. Här ser man att det poängteras att vi är födda på nytt redan, och det är starten och förutsättningen på våra själars frälsning. Där man har makt att frälsa era själar. Det här talar också Petrus om. Jag vill bara ta några verser som väldigt tydligt på. Jag läser 1 Petrus 1:3. Att Guds tanke är att när han har fött oss på nytt så ska han frälsa våra själar. Alltså vi ska bli mer och mer i helgelseverket Gud gör i oss. Ska vi bli mer och mer lika Kristus. För de eviga syften Gud har och som han har tänkt använda oss till i evigheten. Starten är att när vi omvänder oss, att öppnar oss för Jesus, tar emot, överlämnar våra liv och säger: Herre, jag vill följa dig, jag vill ha mitt hjärta, jag tillhör inte mig själv, jag vill följa dig. Och då börjar Gud verka, så han blir glad och så skjuter han på med sin ande och glädje och börjar verka då. Jag ska lite tala om det här, våra själars frälsning, från 1 Petrus 1:3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Han talar också att vi är födda på nytt till ett arv som aldrig kan förstöras, tänkte, fläckas eller vissna, som förvarat åt er i himlen. Tänk att det finns något som inte kan tas ifrån oss, det är förvarat i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och som ska uppenbaras i den sista tiden. Gläd er därför att ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Så här ser vi att de är födda på nytt, men själens frälsning är fortgår, va? Helgelseverket och Jesus tar gestalt i oss, våra själ, det fortgår, va? Men visst är det underbara ord. Och jag tror, när man läser Guds ord, att vi skulle kunna tolka att det första uppryckandet är en viss mogenhet som krävs. Skulle kunna tolka, och sen annars så finns det livets bok längre fram. Jag vet inte, jag lämnar det där öppet, för det här blir en tolkning, det är sån där som inte är fastslaget. Vad finns det för anledning att Gud vill våra själars frälsning ska bli lika Kristus? För först ska vi poängtera att det handlar där inte om att gå förlorad och inte, utan det handlar om tjänst för Gud. Bibeln talar ju om att det finns tjänst för Gud i både tusenårsriket och i evigheten. Jesus säger att en han blir satt över 10 städer och en han får 5 städer och så här. Vilka städer är det? Ja, det får vi se, höll jag på att säga. Det finns ju en hel värld i den eviga världen. Ja, men är det verkligt? Ja, det är mer verkligt än vad det är, ska jag säga. Det handlar mycket om, Jesus talar om att vara trogen i det lilla. Och det han slipar fram är ju en karaktär i oss. Paulus säger ju till exempel så här, vet ni inte om att vi ska döma änglar? Hur enkelt är det? Det krävs en viss karaktär att döma änglar och kunna ha sånt samförstånd med Gud som man dömer rätt. Jag vågar inte räcka upp handen att jag är mogen att göra det. Så det här förstår man lite, att Gud vill att vi ska mogna, va? Inför eviga uppgifter. Så läser jag det här också, va? Så det handlar inte om att lyckas man inte så här jättebra så går man evigt förlorad så här. För så säger inte Guds ord. Utan Jesus talar om att missa sitt liv för att vinna det och få mycket större saker i himlen, va? Han talar mycket om det här, va? Och att vad vi projicerar här påverkar de förtroendeuppdrag som finns i himlen, va? Och de är alltid givna av nåd och kärlek, och Gud har alltid något bästa tanken för dig och för mig och för oss var och en. Det är därför när vi skjuter och våra mål är väldigt jordiskt och lågt, så är det ganska torftigt. Han är nog mycket bättre för oss, som han förbereder dig och mig om, som vi ska gå in i evigheten i. Som vår tro, ja, att vi tjänar troget här på jorden förbereder oss för. Och det är väldigt spännande, för det kommer säkert vara väldigt anpassat för precis hur du är och hur precis jag är. Alltså individuellt anpassat, eftersom att han känner våra inre. Va? Han har tänkt, det står till och med innan världens grund var lagd, så tänkte han på dig och mig. Va? Att han skulle vara tillsammans med oss. Så säger Bibeln. Ja, det kan jag läsa till och med, så inte någon tror att jag försöker försköna det här underbara. Det sa ju också Jesus till de här, till fåren och getterna, han talade till fåren, sa han, kom in mina välsignade. Och hur blir man välsignad då? Ja, du kan inte bli välsignad på annat än i Kristus, för där finns alla välsignelser. Så när vi öppnar våra hjärtan för Jesus och han blir vår Herre och frälsare och han bor i oss, där får bli vi välsignade. Vi blir inte välsignade fast vi har skärpt oss och försökt vara duktig. Det är bra, men det är inte det som frälsar. Jag läser från Efesierbrevet 1:3 som ni ser vad välsignelsen finns. Vi är riktigt på säker grund där, vad som inte hittar på en massa. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom, för att vi skulle vara heliga, fläckfria inför honom. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi ska tas upp som hans barn enligt sin vilja och sitt beslut, för att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade, alltså Jesus, ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Här ser vi att Gud tänkte på dig. Han tänkte på mig redan innan världens grund var lagd. Och så förutbestämde han att vi skulle tas upp som hans barn genom Jesus Kristus. Och så skulle vi tacka och prisa honom. Och all världens andliga välsignelse finns i Jesus Kristus, läste vi här. Så då förstår man lite där fåren och getterna. Men kom mina välsignare, alltså ni som är i Kristus. det blir inte gärningslära längre. Vad ser ni där? Det blir underbart. Sen att de gör goda igen, det är ju självklart att man har fått allt det goda av Jesus. Man vill, det bara brinner ju här inne, va? Man vill ju liksom hjälpa de här stackarna som blir förföljda i ändens tider. Eller om man själv blir det kanske också, va? Eller vilka det nu syftade på, det får vi ju tolka lite som vi läser Bibeln själva här då. Gud är god och underbar. Och, men som sagt, kan vi komma till himlen om det inte går så vidare bra i mina livsval? Det ska ju inte jag säga. Jag vet att en levande relation med Jesus, det frälsar. En öppen relation med Jesus. Men å andra sidan, om man struntar i honom så blir den ju inte öppen längre. Så att man får vara rädd om sin relation med Herren och vara öppen inför honom och ta emot. För vi är mottagarna av liv. Det är inte vi som ger honom liv. Han ger ju oss liv. Första Korinthierbrevet 3 och 11, jag kan bara läsa där, talar jag om det här inför evigheten lite grann. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar, alltså sånt som är från Gud, eller med trä, hö och halm, sånt som vi kan göra själva, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Hur vars och ens verk är ska elden pröva. Om det verk som någon har byggt består provet, ska han få löna som Gud har gjort ett verk i oss, då består det. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Det är skönt att nej, om jag misslyckas så blir jag frälst som genom eld i värsta fall. Men det är bättre att få del av Herrens härlighet, att han får bygga ett verk igen så det varar och består. Och det är ju på lydnadens och efterföljelsens väg av Jesus som där växer. Det växer ju inte i bångstyrighetens och upproriskhetens värld så att säga. Man går sin egen väg, där blir det inga bra frukter. Det har jag provat. Så att, det växer inte där, utan det växer när man överlämnar sig och följer Jesus. Och det tror jag är förutsättningen för att få karaktärer som är lämpliga för att döma änglar och tjäna och regera med Kristus under tusenårsriket och evigheten. För man sätter ju inte små omogna barn att styra en stad. Det skulle inte jag göra, en borgmästare, det sätter man inte det. Ja, den är ju mogna, det krävs en mogenhet, va. Och det tror jag Gud vill få in i våra liv. Och därav talar han om våra själars frälsning och helgelsens behov. Men att vi alltid kommer ihåg att det är han som gör det. Vi öppnar oss och tar emot. Vi får komma med tomma händer alltid. Vi kan inte själv göra något. Då blir det hyckleri och spänning och försöka se bra ut. Men det Jesus gör är äkta verk. Vi öppnar oss som behovets barn och säger, vi behöver din hjälp här, vi kan inte. Kom, hjälp mig. Då kommer han, jag hjälper dig mer än gärna, säger Herren. Jag hjälper dig, jag har kraft och kärlek så det räcker och blir över till dina fiender till och med. Erbjuder Jesus. Så att vi får lita på honom. Paulus, han levde ju i det här. Man ser att det är ingen kaxighet hos Paulus på det sättet, utan han är ganska ödmjuk inför det här som komma skall. Jag kan läsa bara från ett ställe som Filipperbrevet 3 och 7. Här talar han om liksom, ja, först säger han så här om sig själv. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Och han var ju rätt så meriterad ändå. Han kunde mycket, han hade läst mycket Bibel, tjänat allt vad han orkade. Ja, jag räknar allt som förlust, därför jag har funnit det som är långt mer värt, kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde, alltså skräp. För att jag själv ska vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, det som kommer av lagen, alltså genom att försöka följa Guds bud i egen kraft, utan den som kommer från genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i död med honom i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Ödmjukt, ja, han hoppas på det. Inte som om jag redan har gripit det eller redan nått det målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Så han lever i det här. att han längtade efter Kristus, så att säga, att det livet ska bli mer och mer tydligt genom att han ska nå fram till uppståndelsen från de döda. Allra sist innan jag säger amen här, och så, vad är det som, vad sa Jesus om det här, och vad är hindret för att allt underbart ska ske med själens frälsning och efterföljelse? Och jag talade tidigare andra gånger om vandra i anden och sånt som jag längtar i alla fall att få bli mycket tydligare och mer verkligt i mitt liv. Vi kan läsa här från Lukas 9:23. Jesus talar här inte då i första hand om hur man blir född på nytt, för det har han ju berättat att det blir man genom att öppna sig för honom, att tro på Jesus, att omvända sig till honom. Den här talar han om efterföljelse. 9:23. Och jag tycker det är jätteskönt att inte blanda samman, så man inte tror att det här ska fungera för att jag ska få frälsning. För då kommer man ju aldrig fungera fullt ut i vandring i anden så som Jesus gjorde här på jorden. Och då får man alltid gå och vara osäker varje dag man är frälst. Så det är inte det han talar om. Frälsningen har du i Kristus, genom tron och gemenskapen. Men hur vi vandrar efter honom, hur vi blir likformade med honom, hur hans ande kan komma till uttryck genom våra liv. Då talar Jesus om det i 9:23. Och sedan sa han till alla: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Vad hjälper det för en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin faders och sina de heliga änglarnas härlighet. Och det som det talas om här är vårt självliv, psyken eller något heter det på grundtext, alltså vårt själsliv, det som vi kan prestera själv. Som vi alltså, vårt självliv får vi alltså byta bort och säga: Herre, jag kan inte själv, jag vill ha del av dig. Jag vill att du lever ditt liv genom mig. Jag vill vara en kanal för dig, Jesus. Och det är det som Herren längtar efter, att få leva sitt liv genom oss. Förbli i mig så förblir jag i er. Och inträdesbiljetten är där egentligen att se att man inte kan själv. Jag kan inte själv leva det kristna livet, Jesus. Jo, men vi kan väl mycket, tänker någon. Ja, vi kan inte till exempel producera andens frukt. Som är grunden, kärlek, glädje, frid, tålamod. Det kan vi inte producera. Det är själva drivkraften. Och har vi inte ens drivkraften, hur ska vi kunna göra det andra då? Så att utan mig kan ingenting göra, sa Jesus. Därför börjar allting med att söka Herren. Att bli beroende av Jesus. Jesus klär av mig min självförtröstan och allt som jag tror att jag kan. Och så erbjuder han sig att göra det istället genom mig när jag lever beroende av honom. Men då måste jag lägga ner och förlora mitt liv. För att jag kan inte både leva själv och sen ska han leva i. Han måste få något att jobba igenom liksom. Samma sa han ju när han nästan predikade bort folk ibland. Det var inte elakt på något sätt, utan han ville ju bara att de skulle förstå hur det här livet fungerade. Det sa han i 14:25 här. Stora skaror följde honom. Alltså han hade många som följde honom. Då tänker man, då ska man ju predika ord så de verkligen vill stanna. Men han pratade istället om kostnaden då för att få del av det liv han hade att erbjuda. Stora skaror följde honom i Lukas 14:25. Och han vände sig om och sa till dem: om någon kommer till mig och inte hatar sin far, sin mor, sin hustru, sina barn, sin broder och systrar, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Och så talar han om och beräknar om kostnaden. Och det här är ju inte att man ska tycka illa om någon, utan det här betyder i, om man älskar någon mer än vad ska man säga, än om man älskar Jesus och vill följa honom, så kommer allt det andra att kväva en. Så kan man uttrycka att allt det andra, sitt eget liv till exempel, eller ens barn, eller ja, de man räknar upp, kommer kväva. Det kommer gå före Herren, och då kommer livet inte kunna blomma ut riktigt som Gud hade tänkt. allt de andra ska vi tycka om, våra far och mor och barn. Och, men det ska inte vara utifrån egen själslig kraft, för det är sitt eget liv, alltså egen själslig kraft. Utan ska vara även det ett beroende av Herren och underordnat liksom vår öppenhet till Gud. Va? Och lyckas du alltid med det, Mikael? Nej, jag gör inte det. Men jag ser ändå vägen gå där. Och det är det som jag ändå vill längta efter, att Herren ska få komma till uttryck mer genom mig. Och säkert många av er längtar genom att han ska få verka mer genom våra liv. Jag ska nog inte säga så mycket mer här, utan jag har försökt att ta i svåra bibeltexter idag. Och samtidigt försöka se att de visar att de inte är i motsats till Jesu underbara undervisning om att allt är av nåd och sånt här. Utan att det finns, även de här svåra texterna, de bygger på de här sanningarna som vi har, de här enkla bibelverserna. Att alla som Fader ger mig kommer till mig, och det som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Det bygger på att alla tog emot honom, gav man rätt att bli Guds barn och så vidare. Det är grunden som gör att vi blir frälsta, får en relation med Jesus och är trygga. Sen vill Herren föra oss vidare, som sagt, att i helgelseverket och själens frälsning. För de underbara uppgifter som han har tänkt innan världens grund var lagd, som vi läste, att vi ska få gå in i, som aldrig tar slut någon gång. Tänk att det inte tar slut. Och vi får låta Herren bygga i våra hjärtan redan här och nu, så vi blir lämpade för de uppgifterna som kommer skall en gång i himmelen. Va? För det är mycket saker Gud har där. Man tittar ut, forskarna säger att det aldrig tar slut. Va? Jag vet inte, Jesus talar om världen, läste ju nyss om världens yttersta kant, eller yttersta ände, sa han om himlen. Så att vad det innebär, det vet inte jag riktigt. Jag är för liten för att förstå sånt. Men en sak förstår jag, och det är att Gud, han älskar oss. Han vill det absolut bästa för oss. Och han vill att vi ska få dela den tanke som han har för dig och för mig redan innan, som han hade i sitt hjärta innan världens grund var lagd. Som han vill verka fram i våra liv. Så att du och jag ska få gå in i det som han har tänkt på det här och nu och sen i evigheten. För Gud är god och han vill det absolut bästa för oss. Även om det ser kampigt, jobbigt ut i våra liv och motgångar ibland kantar livet, för det gör det. Så ändå Guds avsikter med oss, det allra bästa. Och möter man på jobbiga saker i Guds ord som man inte förstår, så kan det ju vara att man kanske ska längre fram förstå det när man har läst mer. För skriften öppnar de här svåra ställena för när man har fått kämpa sig vidare lite i något annat öppnat, och då ser man att Gud är god. Gud är en god Gud. Det är inte att han är nyckfull och ond på något sätt. Han är god. Och det önskar jag att vi ska få med oss här, så att vi samarbetar med en god Gud som är både mäktig att göra allt det han har tänkt och föra det i hamn. Han är mäktig att använda oss var och en, även om det har gått jätteknackigt för mig eller för någon annan under lång tid. Så är Gud mäktig att vända på detta. Jesus är mäktig att ta det som är litet och svagt och i honom göra det starkt och bärande. Va? Även i svåra tider som vi läste om, av motstånd. Jesus är mäktig att göra det. Och han vill välsigna oss var och en. Inte bara nu, utan alltid. Så att jag avslutar så där och genom en enkel bön här, så får vi ska stänga av de här sen. Jag tackar dig, Jesus Kristus. Jag prisar dig, Fader i himmelen, för ditt ord. Och jag ber att om det är något som verkar konstigt och att det ska skingra frågetecken. Jag ber om ljus, om en visdomens och uppenbarelsens ande av ljus. Så att det är mycket av det här som ska få jobba i våra hjärtan. Och kanske göra att vi får fortsätta läsa i ditt ord. Och veta att vi behöver inte förstå allt detta för att få tillhöra dig, Jesus. Utan vi får vila i dig och vi får vandra med dig och veta att du har hand om oss, Jesus. Du bär oss med starka händer, Herre. Vi tackar och ärar dig och ber om full välsignelse över oss var och en. Och är det någon som har blivit orolig av något han läste, så be om frid i detta. Att få lägga oss i dina händer och lita på dig, Jesus. Att du har hand om allting, Herre. Jag ber också, Gud, att din vilja ska ske i församlingen här i Borensberg. Och att allt det goda du har tänkt ska komma till del, Jesus. Tack att du ska resa upp en stark bönegemenskap också, Herre Jesus. där vi får ropa på dig och räkna med vad du ska göra. Du har sagt att när vi ber så agerar du, Herre, och vi prisar dig för det, Herre. Vi tackar att du är mäktig på att svara bön. Tack att du vill hjälpa oss i Skärblacka, Herre. Du vill hjälpa oss också att hålla ut och att komma närmare dig, Jesus. Att liksom öppna sig, hjälp mig att öppna oss mer, våra hjärtan mer, så du kan göra mer i våra liv, Jesus. Jag tackar och jag prisar dig. Tack för din godhet och din nåd. Vi ber om det här i Jesu namn. Amen.